komikern och programledaren Messiah Hallberg är tillbaka med programmet Hur fan hamnade vi här? Och berättar om hur han alltid har överskattat sin egen förmåga. Om dödshotet efter Svenska nyheter och om drömmen om att bli älskad. Messiah Hallberg är P4 Extra-gästen. Jag heter Karin Frick. Välkommen hit, Messiah Hallberg.
Hej, hej, hej.
Vad kul att ha dig här.
Vilken konstig hälsning. Hej, hej, hej. Hej, hej. Hej, jag är kul att vara här.
Ja. Ja, hur mår du?
Bra, lite trött. Det här VM-fotbollen tär på en.
Ja, jag håller med.
Det är svårt att se allt och ändå ha ett funktionellt liv vid sidan av.
Ja, men precis. Det finns liksom många timmar kvar att sova.
Nej, exakt.
Och jag såg på dina sociala kanaler att du, precis som jag, var uppe och såg Norge-England.
Mm. Ja. Underbart.
Och du var glad för resultatet.
Så glad.
Och din son också.
Så glad. Han grät när Norge tog ledningen och vi är starka Norge-motståndare.
Varför det?
Det var outhärdligt var det att se. De var ju, det ska man säga först, de var ju väldigt bra. Mm. Alltså deras gyllene generation var ju då en riktig gyllene generation, till skillnad från vår som mest var liksom skadeskjuten och halvdan. Det var ju provocerande. Jag har umgått ganska mycket med norrmän genom åren. Jag har aldrig hört någon norsk person som har varit glad för någonting, något positivt som hänt i Sverige. Så jag förstod inte alla svenskar som precis liksom omfamnar Norge. Och så var det skönt att de åkte ut i kvartsfinal, precis som vi gjorde i 2018 i Sverige. Och mot England. Så att det blir liksom, det kommer bli bortglömt det här. Det kommer bli utraderat. Hade de gått till medaljmatchen så hade det här varit liksom en, hade vi svenskar aldrig fått höra slutet på det här. Mm-hmm. Men de gjorde ett bra VM. Men jag var väldigt glad att de åkte ut.
Jag anar var din son har fått det här ifrån.
nej, det här är inte. Det här, vi har båda kommit fram till den här slutsatsen själva.
Vad har du fått för reaktioner då när du har fått sånt, haft sånt Norge-hat?
Jag såg på Twitter var vissa norrmän som hade hittat dit. Mm. Annars var det ganska många svenskar som var som jag. Bittra och missunnsamma. Jag tyckte det var skönt.
Vi kämpar vidare. Men du har ju varit där på plats. Mm. Ja, med din son.
Ja.
Berätta.
Vi såg Sverige Japan åkte vi ner och såg i Dallas. Så vi var där en vecka och så kollade vi sen också vilka matcher som gick där. Och då såg vi att Messi och Argentina skulle spela sin sista match också.
Som av en händelse.
Ja, som av en händelse. Mm. Och då begav jag mig ut på den svarta börsmarknaden för biljetter. Mm. Och ja, det var en kostsam upplevelse. Men Messi kom in. Sen var ju då rädslan att Messi, de var ju klara Argentina. Så rädslan var att Messi inte skulle spela. Och då hade jag lagt jättemycket pengar på ingenting. Och se en reservlagsmatch mot Jordanien.
Men du fick valuta för pengarna.
Det var faktiskt, ja. det var en underbar vecka. Det var,
ja, jag förstår det. Ja. Dyr, men du blev kanske årets pappa på det.
Hoppas det. Mm.
Det är mycket på gång för dig framöver. Du ska leda TV-prisgalan, Kristallen, igen i augusti. Det gjorde du förra året också. Mm. Några stand-up-gig i sommar. Och så är det snart premiär för en ny säsong av Hur fan hamnade vi här?
Ja.
En serie där du djupdyker i ett gäng svenska samhällsfrågor för att ta reda på hur vi hamnat här helt enkelt. Alltså, vad har du lärt dig av Sverige som du inte visste innan?
Ja, det är ganska många komplexa ämnen såklart. Första avsnittet kommer nu på torsdag. Och då går vi in i elmarknaden. Det visar sig att jag visste väldigt lite om hur den fungerar överhuvudtaget.
Det fattar man ju fortfarande
inte. Nej, jag vet. Så att om man ser den halvtimme som vi har gjort så förhoppningsvis förstår man lite mer. Mm. Men jag skulle ju ljuga om jag sa att om någon satt en pistol mot mitt huvud och sa kan du bara redogöra lite snabbt för hur allt fungerar så skulle det fortfarande vara en knapphändig beskrivning. Men det är mycket sådana, det är ganska kul att ge svenska nyheter. Det är ju lite som svenska nyheter fast vi ger det en halvtimme istället för några minuter så här, de här ämnena. Och så kan man dyka in i ämnen som är ganska svårt att förstå. Eller liksom, vi har ett avsnitt om varför kan ingen ung person i Stockholm eller i storstäderna liksom få bostad. Vad har lett fram till det här? Det är ganska intressant att se historiskt. Och så där.
Viktiga frågor.
Ja, det är viktiga frågor och sen så försöker jag tramsa bort dem lite grann. Men ändå ta dem på allvar, som jag då försöker göra. Mm.
Ja. Kanske lättare att ta in informationen om det finns en viss humoristisk del i det.
Det är ju som att mata ett barn brukar jämställa med, att man får liksom komma med lite sådär ketchup och sås och sen så får man liksom doppa grönsakerna i det så kanske de slinker ner.
Bra. Mm. Men du är ju SVT och det kan vi återkomma till. Men du skulle göra Kristallen för TV4.
Ja.
Hur funkar det?
Jag vet faktiskt inte.
Nej.
Jag vet inte vem
det är inte
som
många som kan hoppa sådär.
Nej. Jag är faktiskt förvånad. Jag gjorde den förra året och då gick den på SVT Play. Nu har den då pushats upp för den tydligen blev så pass bra att den ska gå på riktig tv igen. Vilket är ju kul med tanke på att, det är TV, att vi är en tv-bransch så är det ju rimligt på något sätt. Men jag vet inte riktigt vad som hände där. Men det är väl kul. Jag är inte, alltså public service har ju varit en ganska liten del av min karriär. Nu har jag varit mycket där så folk har tänkt så här, han har inte haft en krona om det inte hade varit för oss skattebetalare. Jag har jobbat kanske liksom 2 år på public service av 20. Mm. Så en ganska liten del. Men det ska bli kul. 31 augusti tror jag Kristallen är. Mm. Jag skriver skämt just nu. As we speak. Jag skriver skämt om där du var med förresten.
Nej, inte i år igen. Det gjorde
ja,
du förra året också.
Det var så kul du hade.
Ja. Vi behöver inte gå in på det mer. Men vad spännande. Då får jag se till att ladda inför det då. Skärp dig nu, annars så får du tillbaka här i... Men du, de senaste åren så har det synts i en hel drös av SVT-program då. Så har du 2 år tillbaka då. Svenska nyheter, Cyklopernas land, Hur fan hamnade vi här, På spåret med mera. Men det tog ett tag för dig att komma hit. Du är ju journalist i grunden. Ditt första jobb var på Efterlyst med legendaren Hasse Aro och Leif G.W. Persson en gång i tiden. Hur var den krimjournalistiken som skola?
Men det var ju underbart. Jag var ju då 23 år, kom från journalisthögskolan och så var jag tror jag var sist av alla i min klass att få praktik också. Alltså jag har ju alltid överskattat min egen förmåga. Alltså jag trodde att folk skulle stå och slita i mig för att jag var...
Det kanske är därför du har tagit dig hit.
Jo, det tog så lång tid bara. Jag tror att det var typ sista platsen. För det var jag tror att det var den som var obetald också. Alla andra fick någon slags praktiklön, så jag fick inte en krona. Och så fick jag vara på produktionsbolaget Strix. Och så kom jag in där första dagen och så satt Hasse Aro vid något långbord. Det var stort ju, såklart. Mm.
Han fick ju hederspriset förra året. Ja. Det är en stor person i TV.
Verkligen. Mm. Och sen så blev jag då ansvarig för att åka ut och göra Leif G.W. Perssons inslag på Efterlyst. Och jag också trodde att det var för att de såg min enorma talang och begåvning. Det visade sig sen, sa någon på någon firmafest, lite lätt berusad, att det är för att ingen annan ville åka ut med honom för att han var så jobbig.
Hur var det då?
Ja, det var spännande. Första inslaget vi gjorde var ett dubbelmord i Linköping som klarades upp här för 4 år sedan. Då hade jag skrivit ett manus, förberett allting och sen så kom Leif G.W. in. Han huffade och puffade och sen så satt han två händer i mitt bröst och knuffade mig ur bild och sa, nu kör vi, rulla kameran.
Då var man inte så kaxig kanske.
Nej, det var man inte så kaxig.
Nej, han tog ner dig på jorden.
Han tog verkligen ner mig på jorden. Men det var mysigt att jobba med honom. Han är ju speciell.
Har ni någon relation idag?
Nej, vi gjorde en grej i Svenska Nyheter när vi åkte och slängde ut ett ton äpplen på hans tomt och då blev han upprörd. Det är den enda relationen. Och sen var vi på någon 50-årsfest tillsammans och då gömde jag mig för honom hela kvällen. Så att den inte...
Alltså bara det ska man vilja följa med kamera. Vilken
verkligen,
grej alltså.
Verkligen. Ja.
Men det fanns ju en tid innan den här framgången. Du upplevde då att du liksom vände på varenda krona för att kunna uppfostra dina barn. Alltså berätta, hur tog det sig uttryck?
Nej men jag hade ju... Alltså, man tjänar ju egentligen inga pengar som kom, alltså åker och resa runt och min mamma till barnen hon jobbade ju så att vi tur att vi hade hennes pengar men jag hade ju väldigt lite pengar, jag hade 0 kronor på kontot i stort sett när min dotter föddes och sådär. Så att det var ju, man fick vända, någon gång åkte in med någon gammal myntsamling som jag hittade hemma och försökte byta in den för att se om den...
Men var det så pass?
Ja, alltså, så nu låter det som att, ja men alltså det var ju, man går från knäck till knäck, man har lite pengar, du vet. Någon gång skulle vi kakla om hemma, då gick jag in på Blocket och gjorde lite som när man väljer vin och man inte kan något om vin, att man väljer liksom den näst billigaste. Ja. Så jag var den näst billigaste personen som sa att den kunde sätta kakel.
Nej.
Ja, och sen då morgonen därpå så knackade det på och så kommer två riktiga sådana kåkfarare och knackade på som såg ut som något från, du vet, björnbusarna från Kalanken och sånt där. Och så stod de där i mitt kök och höll på en hel dag. Jag låste in alla mina värdesaker i sovrummet. Sen kom jag hem på kvällen och det satt ju snett och vint.
Nej.
Och de sa, det var väldigt svårt. Det gick ju omöjligt att kakla helt rakt där. Och så ville de ha betalt. Och sen så fick vi ta dit en, fick min fru då ta dit en kakelsättare dagen därpå som rev allt och gjorde om det.
Nej.
Så att så var mitt liv.
Snålheten bedrog visheten, även om det är svårt att säga att man är snål om man inte har pengar.
Nej, verkligen.
Men du... Dina barn betyder ju såklart massor, allt för dig. Du har sagt att rollen som pappa är en av få saker i livet du inte tvekar på att du är bra på.
Nej.
Annars brukar många tveka i sitt föräldraskap. Är man tillräckligt bra förälder? Men där tvekar du inte. Varför är du så bra pappa?
Jag tror att jag kanske har blivit det. Hade jag fått göra om mina första år. Alltså jag var närvarande de första åren också. Jag försökte vara hemma så mycket som möjligt. Men jag tror att jag var ganska... Man är så uppe i sig själv också. Jag var 24 när jag fick barn. Det är ju ganska... Man slåss mot sig själv. Alltså man vill ju förverkliga sig själv och så ska man ta hand om det. Så att jag har gjort massa missar. Men jag tror nu i alla fall när min dotter då är 18 och min son strax fyller 15 att de fortfarande vill vara med mig och dela med sig av saker som är ganska privata. Och det bara känns som att jag har gjort saker rätt. Det kanske blir, de kanske kommer som att prata om mig också och säga att jag var ett monster. Det vet inte jag. Men jag upplever att vi har en fin relation. Och i alla fall... Ja, men jag tycker...
Men det känner man nog.
Ja, jag hoppas det. Jag hoppas att jag inte lurar mig själv.
Vi kan ju prata om det att du har pratat om din pappa. Men vi ska ta och sticka emellan med lite musik. Lite Prince, vad tror du om det?
Det låter härligt.
Och när man har hört dig berätta om din far så förstår man att det har inte varit en helt okomplicerad relation som du har haft till honom. Du har sagt att du, citat, alltid känt dig utanför och velat bli tagen på allvar. Känslor som du har ärvt av din pappa... Med all framgång och uppskattning som du upplever nu ändå. När når du den punkten att du inte känner dig utanför länge?
Det är en djup fråga det där. Jag går faktiskt i terapi för att försöka komma till roten med det där nu.
Mm.
42 år gammal. Eller jag har väl gjort det ganska länge. Men det är svårt att hitta rätt terapeut och sådär, rätt psykolog.
Kommer du någon vart då?
Ja, jag skrapar på ytan av det.
Mm.
Men, nej, men han var ju, han jagade ju det hela livet och kände sig utanför trots att han levde till han var 89. Och där vill man inte riktigt hamna heller. Det är ju, jag tror att utanförskap och jag tror att den här strävan efter att bli accepterad eller omtyckt eller vad man nu vill, göra ett avtryck eller vad man nu vill säga, är kreativt bra. Jag tror att den tvingar en att liksom hela tiden uppfinna saker på nytt. Sådär. Men det är ju en jakt utan mål, det får man inte glömma. Alltså, jag tror aldrig man kommer till en punkt när man känner... du vet, den måste komma inifrån. Mm. Och det är väl det jag försöker jobba med lite grann.
Men är du stolt över det du gör, hur du är och det du förmedlar?
Ja, det är jag. Mm. Men återigen så är det ju... Det blir en, jakten ibland blir ju destruktiv, tror jag. För man jagar något som man inte riktigt vet vad man jagar. Man jagar en känsla av hemkomst, sådär. Mm. Som är svår att komma i. Jag tror inte den finns, liksom.
Vad drömmer du om, då?
Att bli älskad, kanske.
Är du inte det?
Jo.
Jo, mina barn, är ju väldigt älskad.
Jo, jag vet. Men den kärleken är ju väldigt villkorad. De kan ju gå vidare till Jean Banan veckan eller Anstånd Demin. Alltså, man tror att de uppskattar mig, men det gör de ju inte. De ser bara något som de vill föreställa sig finns där. Men ens barn är ju bra i det avseendet. Jo, men de tycker om mig. Så när jag sitter omringad med mina barn, då är jag hemma. Mm. Det är väl därför jag kanske... Ja, det är inte det. Men återigen, det är inte deras jobb i världen att se till att deras pappa känner sig... Nej. Så att jag måste jobba. Jag hör ju att jag måste jobba vidare. Mm. Jag har saker att jobba med.
Det blir ett tag till i terapi.
Jag tror inte han behöver några andra patienter faktiskt.
Han livnar sig på dig. Ja, nej, men så illa är det väl inte? Är det så?
Ja, nästan till.
Men mår du dåligt? Skulle du säga det?
Jag har haft några extremt tuffa månader av olika anledningar. Men nu är det lite bättre när solen kom fram. Så att det är på bättringsvägen.
Okay. Mm. Det känns som att du inte vill gå in mer på det.
Någon gång kanske i någon bok, men det har varit innehållsrika månader.
Okay. Jag släpper det. Du, många känner igen dig från SVT:s långkörare Svenska Nyheter. Ett satirprogram som ju handlar om samhälle och politik som svingar verkligen mot alla håll och kanter. Med det jobbet så medföljer ju också att ni blir utskällda med jämna mellanrum, för ni ligger på gränsen. Har du några exempel liksom själv på något som ni skämtat om där du kände så här, nu gick vi över gränsen?
Nej, väldigt sällan. Alltså, nu har jag hållit på så länge så jag försöker alltid kunna backa upp det jag säger, även om det är taskigt eller någonting så kan man liksom... Sådär. Men såklart att det finns enskilda skämt ibland. Någon kanske dyker upp på, vi har ju en sån här liten bildskärm i rutan till höger om mig. Och så kanske det dyker upp någon rolig bild och så kanske man säger någonting, jaha, hur ser han ut? Eller, alltså, som är så här, liksom någon slags rent utseendebaserat skämt. Det är väl inte alltid kanske den mest finlämmade satiren. Det är väl ibland taskigt och kanske poänglöst. Men ibland vill man ha ett skratt också. Alltså, så det finns ju såklart sådana där grejer som man kan tänka. Mm. Ah. Men i de stora övergripande grejerna, alltså rent så där när vi går åt någon politiker hårt eller sådär, det tycker jag, det brukar vi ha på fötterna och det brukar jag kunna motivera. Sådär. Men sen, ja, såklart att om du skulle rada upp 100 av de här skämten som jag dragit, såklart att säkert 20 av dem är skulle jag kanske kunna skulle jag inte vilja säga till ansiktet på dem. Så. Och det är väl tecken på något.
Som ett nättroll.
Ja, ett välkammat nättroll. Det är jag. Ja.
Men alltså, nu skojar vi lite om det, men det har ju funnits exempel på när det faktiskt har blivit hotfullt. Vid ett tillfälle så tvingades du flytta på hela familjen på grund av hot. Vi behöver inte, och kan inte gå in på exakt vad det handlar om, för att det är väl fortfarande ett rättsfall, va?
Ja, det är i alla fall polisiära grejer som pågår just nu. Men nej, precis, det var ju... Ja, det var ju kopplat till kriminalitet och sådär. Och så pratade vi lite om det. Och sen så hörde polisen av sig och sa att vi måste flytta på din familj omedelbart. För det finns risk för ditt liv då. Mm. Och ja, det är en konstig konsekvens av ett humorprogram. Yeah.
Men vad tänker man då?
Ja, men det var så absurt. Det här var ju då kanske, det var väl hösten för ett och ett halvt år sedan. Två år sedan snart. Det är en absurd situation att gå runt och kolla över axeln efter någon som man inte vet riktigt vad eller hur. Ett hot, sådär. Rädsla gör en också lite korkad. Man går och liksom...
Och ett hot är ju...
Det var ju ett väldigt aktivt hot, så att säga. Det var ju ett hot som inte var riktat heller, utan det var ett hot som... Det skulle inte nå mig, utan jag skulle bara, så att säga, tas ur... Av daga.
Men det är ju fruktansvärt.
Ja, det är det. Men jag hör ju också nu när jag pratar om det att det är så... Det blir så absurt, så man blir så där. Men sen tror jag att det gick över. Jag tror inte så att sådana här, nu för tiden tror jag, det är min bedömning, att sånt där spelas över ganska snabbt. Det är nya människor som ska dräpas och sådär. Så att det var ju inte, det var en månad kanske, det var en månad kanske som det var liksom verkligen sådär, att vi fick hålla oss borta.
Men hur tog dina barn det?
Nej, de var ju också konstigt. Jag minns min son någon gång, de är ju precis som jag, har ju då fötts med någon slags humor. Jag minns en gång jag skulle gå till jobbet, för jag jobbade fortsättningsvis med programmet under det här, när jag hade det här hotet över mig. Och så sa jag, vi var på ett hotell då där vi var tvungna att bo. Så sa jag till min son, ja men nu går jag till jobbet, vi ses ikväll. Så sa min son blixtsnabbt, vi får väl se.
Men alltså, du skojar ju om det nu.
Nej, men det var ju roligt.
Vilket, nej, ja. Men kul. Det var väl kanske lite skämt av hans sätt att hantera det på, kanske. Men
nej, men det är, det? Att det är klart att det var absurt. Och såklart att det är sinnessjukt. Och såklart att man reflekterar över om det man håller på med är värt och sådär. Men,
ja, är det det?
Ja. Jag har liksom ingen annan, jag vet inte vad annat jag skulle göra. Det är då att börja jobba. Ja, fast man går ju också, jag ska inte säga, man går inte igång på dödshot, så stör det man ju inte. Men man kan ju gå igång på tanken på att det man gör kan påverka på något sätt. Man vill inte åt den påverkan. Men jag menar bara att det värsta som finns när man jobbar med det jag gör är att man sitter och jobbar i något slags vakuum där inget får några effekter åt något håll. Mm. Satir som är helt uddlös liksom. Sen är inte målet med den satir jag gör att försöka få folk att vilja skjuta mig. Nej, det är ju ett... det är inte bra, såklart. Så att, nej, mina barn tyckte ju såklart inte att det var särskilt kul. Och jag hittade... Jag tror att de hade klarat det ganska bra, men sen hittade jag flera månader senare en stor kniv under min sons sovrum. Och som han sa, ja, men det är bara bra att ha om det skulle komma. Så att det får ju effekter, såklart.
Uff, ja. Hemskt. Ja. Ja. Jag tänker ändå att vi skulle kunna prata om det där hur länge som helst. Men tiden springer iväg. Vi måste ändå avsluta i lite positivt.
Ja, 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 ja.
Du ska till Kansas på roadtrip.
Ja.
Ja, berätta.
Fast du vill sluta med något positivt. Jag ska dit för att se en gammal mord.
Jo, men du ska ändå åka dit för att inspireras.
Ja, det ska jag. Jag älskar författaren Truman Capote. Och han skrev ju då världens första true crime-roman. Med kallt blod. Och det var ett mord på en familj i Holcomb i Kansas, en pytteliten ort där ingenting händer någonsin. Och ingenting har hänt sen då, det här mordet på 50-talet. Men jag ska åka dit och kanske sitta på några barer där och bara vill att vara där. Jag har ju läst om det här, den här tiden, den här perioden, hela mitt liv, så jag har aldrig kommit dit. Så att jag och min bästa vän ska åka dit någon gång i augusti. Det blir toppen.
Spännande att ha det och se fram emot. Verkligen. Jag vet också att du skriver också mycket själv och många tankar om att skriva romaner. Det kan vi ta en annan gång.
Definitivt.
När du också ska berätta om vad det ska stå i den där boken. Men du, jättekul att ha dig här.
Ja.
Och hoppas att du fortsätter att må bättre och bättre då.
Jag mår kanon. Ja. Nu mår jag kanon. Då vet jag att vara här.
Säsong 2 av Hur fan hamnar vi här med Messiah Hallberg har premiär på torsdag den 16 juli på SVT Play. Tack snälla för att du gästade och ha en fin sommar.
Detsamma.